Det här är P1, Sveriges Radio.
Rasande debatt om debatten efter reportagebok om romani kris.
I inslag efter inslag då säger att ja, men det jag skriver om är ett jätteviktigt ämne. Men sen har man ändå landat i att det är min bok som är det farliga.
Forskning om forskning. Vad är nyckeln för att dra mediers ögon till en studie?
Det ska vara en vanlig sjukdom. Det ska vara lätt att förstå. Och sen sex förstås.
Och som ett tv-experiment där programledaren helt sonika lämnar studion.
Ja, men jag menar, jag menar, vi har egentligen en regler här. Ja.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till medierna. En ny reportagebok har lett till debatt. Det handlar om den grävande Expressen-journalisten Jenny Strindlöfs bok Romani kris, parallella rättegångar i Sverige. Men debatten som uppstått om boken handlar inte om det som författaren själv vill att debatten ska handla om. Och det här... ja, även det har i sin tur lett till debatt. Men lugn bara lugn, reporter Alexandra Sannemalm håller nu din hand genom debattdjungeln.
Jag har skrivit ganska mycket om det här tidigare, om romani kris och hur det blir när romsk inkludering och romani kris möts kan man säga.
Jenny Strindlöf är undersökande reporter på Expressen och en av få svenska journalister som bevakat romani kris. Ett slags internt rättssystem som används av en liten del romer.
Efter mina första artiklar var flera romska kvinnor framförallt som hörde av sig och var liksom väldigt tacksamma för att någon äntligen lyfte på det här locket och brydde sig om deras verklighet.
För en månad sedan släpptes hennes reportagebok Romani kris, parallella rättegångar i Sverige. I sitt arbete har Jenny Strindlöf pratat med hundratals personer. Människor som råkat ut för romani kris och som hatar systemet. Personer som försvarar det och tycker att det fungerar som ett skydd där det svenska samhället brister.
Ja, men sammanfattningsvis så kan man väl säga att det handlar om starka hedersrelaterade normer. Alltså oskuldsnormer och vem en kvinna ska få vara med. Det vanligaste straffet är böter och ofta kan det vara ganska så stora summor pengar.
Boken fick ett bra mottagande. Men under veckan har debatten kommit att handla om någonting annat.
I Radio Romano så har den ju då lyft sig väldigt, väldigt många inslag.
Att boken Romani kris inte fångar hela bilden av hur detta rättssystem visar sina nyanser i romernas vardag 2024.
Radio Romano är en av Sveriges Radios minoritetskanaler. De sänder nyheter och kultur på svenska och romani utifrån ett roms perspektiv.
Det som jag har reagerat på är att man i inslag efter inslag då säger att ja, men det jag skriver om är ett jätteviktigt ämne och det är jätteviktiga problem som tas upp. Men sen har man ändå landat i att det är min bok som är det farliga.
En rad personer som läst boken intervjuas. Alla lyfter fram att det är en viktig bok med viktiga ämnen. Samtidigt som samtliga intervjuade också kritiserar boken. Den är för generaliserande, går inte att ses som en faktabok och saknar positiva exempel.
I inget av alla de här nu närmare 10 inslagen så pratar man med någon rom som är berörd av det system som jag beskriver i min bok.
I måndag skrev hon en debattartikel i tidningen Journalisten där hon efterfrågade ett intresse för att lyfta det som boken faktiskt handlar om, romani kris.
Jag önskar att det kunde bli lite mer offentlig diskussion kring de här frågorna där olika romska perspektiv fick komma fram och inte bara ett.
Jenny Strindlöf, författaren och journalisten, har gjort ett jättebra jobb, tycker vi.
Dagen därpå svarade Radio Romano med en egen debatttext.
Och boken har väckt mycket debatt.
Venli Briani är redaktionschef på Radio Romano.
Vi var de första som bjöd in henne och pratade om den här.
Vem skriver du här om? Vilka grupper? Är det alla romer eller bara vissa grupper i Sofnele Krisi?
När det gäller Krisi så är det ju då framförallt Keldarash och Lovara.
Ja, Jenny Strindlöf var med i en över 20 minuter lång intervju hos Radio Romano efter sitt boksläpp.
Du säger själv, det är inte så lätt att förklara det här.
Nej.
Är det inte risk här att en läsare som vet inte mycket om romer överhuvudtaget när läser den boken, att på något sätt kan generalisera, tänker på något sätt, jaha, sådana är romer.
Mm.
Är det inte risk att folk blandar lite äpple och päron?
Den risken tror jag alltid finns.
Vet du ungefär hur många romer som bor här i Sverige?
Ja, det är väl typ 50 till 100 000 tror jag.
Hur många procent av de här, alla romer är Calderaro och Lovara ungefär?
Det vet jag inte. Även om det skulle bara vara en liten del av alla romer som berörs av det här, så tänker jag att det är väldigt viktigt att belysa. För det spelar väldigt stor roll i deras liv, de som påverkas av det här.
Boken har verkligen väckt en del reaktioner bland romer. Både positivt och sen fanns det den här rädsla från många som ringde. Hur kommer det uppfattas? Kommer det att generalisera hela romska gruppen?
Radio Romano har gjort många inslag på Jenny Strindlöfs bok. Men Wendley Briani håller inte med om kritiken att radion skulle ha valt vinklar som tystar debatten.
Jag tycker att vi har balanserat bra den här frågan och vi har gjort en bra journalistik.
Du upplever inte att de röster som ni har valt att lyfta är de mer kritiska mot boken som är rädda för en generalisering av romer?
Människor som recenserade boken, som var gäster hos oss, de berättade hur de upplever. Alltid i början de berättade hur positiv och bra och viktig debatt är vad författare och journalisten lyfter upp. Men samtidigt, de ser också någonting med sina ögon, någon fara, att vad kan det leda? Det är inte vad vi, eller jag tycker, Sveriges Radio eller Radio Romano. Och det, jag tycker att den här är den debatten som saknas, alltså man måste prata, just den här ligger. Och då tyckte vi den här vår journalistisk roll att komma in där. Och det är där vi har jobbat, det är därför vi tycker att inte alls vi vill döda debatten. Den här debatten lever vidare.
Hade det funnits en poäng med att... Sen förstår jag att det är svårt just med anonymiseringen, men hade det funnits en poäng med att kanske hitta någon som varit utsatt för hedersförtryck eller deltagit i romani kris?
Ja, absolut. Den här vi inte ifrågasätter överhuvudtaget. Jag menar, människor som har recenserat boken, de har rätt att säga det, men samtidigt vi journalistiskt måste ställa fråga de där frågorna som är viktiga att lyfta upp. Men jag håller med att det är viktigt att det kommer fram. Och det har vi gjort tidigare där kvinnorna berättade till exempel. Det fanns inslag där vi försökte prata om manligt och kvinnligt jämlikhet i den romska samhället. Men det gjorde vi allt på romane, så det har inte ett effekt för andra.
De romer som har reagerat och hört av sig till kanalen är ju personer med helt andra uppfattningar än de som framkommer i boken. Många romer som inte känner igen sig i det här.
Mm.
Vad tänker du om det?
Jag tror absolut att det är så att många romer inte känner igen sig i det här.
Tillbaka till författaren och journalisten Jenny Strindlöf.
De flesta romer i Sverige förmodligen inte praktiserar romen i kris. Och det tycker jag inte är så konstigt att det är många romer som inte känner igen sig i det. Men sen kan man ju också fråga, liksom, det är de rösterna som jag får i liksom, privata meddelanden till mig. Varför får inte Radio Romano då den typen av röster? Det är kanske någonting som de skulle fundera på. För de påstår att de har granskat de här frågorna tidigare och jag har inte kunnat hitta något belägg för det påståendet. Tvärtom så har den här public service-redaktionen en historia av att vilja spela ner problemen och hellre fokusera på hur då framförallt Expressen liksom rapporterat om problemen.
Det Jenny Strindlöf syftar på här är en intervju med Expressens ställföreträdande ansvarig utgivare Karin Olsson från 2022 om tidningens rapportering om ett hedersmord på en romsk kvinna.
Hur tänker du kring liksom de väldigt många romer nu i Sverige som anser att det här bidrar till vidare antiziganism och utanförskap? Och liksom att...
Så istället för att berätta om hur verkligheten ser ut, så har man en historia av att oroa sig mer över hur rapporteringen om verkligheten skulle kunna leda till liksom fördomar och antiziganism. Alltså ett aktivistiskt perspektiv istället för ett journalistiskt perspektiv.
En kritik som har lyfts i den här debatten är frågan om Radio Romano har gått från att vara liksom journalister till att ta en mer aktivistisk roll i det här ämnet.
Exakt, vi fick höra det många gånger. Men du vet, vi har i vår redaktion, när vi gör en inslag och sätter de inslag, vi försöker återkoppla och kolla verkligen, har vi tagit ställning till någonting? Enligt mina öron, journalistisk, jag ser inte det, jag hör inte det. Jag tycker att vi håller balansen, ja.
Nu ska vi faktiskt inte dyka ner i flödet och plocka upp några kortare medienyheter från veckan som gått. Vi betackar oss ännu ett skämt om bananfobi och går istället raskt vidare till nästa reportage. Om du saknar kortnyheterna, hör av dig. Varför får vissa vetenskapliga studier maffiga löpsedlar, fläskiga rubriker och långa segment i tv- och radioprogram, medan andra studier hamnar på redaktionernas gravplats för ointressanta uppslag och inte ens blir en ynka notis? Vi bestämde oss för att gå till botten med frågan: vad är det som krävs av en studie för att den ska få ett brett genomslag i de stora medierna? Och är det de viktigaste fynden som får mest utrymme? Erik Petersson har i veckan pratat med vetenskapsjournalister och forskare om vad den hemliga ingrediensen för medial succé egentligen är.
Det ska vara en vanlig sjukdom. Det ska vara lätt att förstå.
Där är Ingmar Skog. Han är seniorforskare och intervjuas återkommande kring sina rön i de stora medierna.
Det ska vara någonting som man kan tänka, jaha, men det här kan jag göra någonting åt. De typen av studier har ofta väldigt lätt att slå igenom. Mm. Och sen sex förstås.
Sex lättförståeligt, vanlig sjukdom.
Ja.
Då är man hemma.
Då är man hemma, ja.
Även om Ingmar Skog är ganska van att bli uppringd av stora medier, så finns det ett exempel som ingen annan rapportering riktigt kan mäta sig mot för honom.
Vi hade en studie på att personlighetsdraget neuroticism ökade risken för att få demens. Kanske inte någonting som säljer jättebra. Men sen plötsligt liksom så blev jag och den här doktoranden som skrev artikeln var plötsligt fullständigt nedringda. Alltså hela världen ringde. Och jag blev uppringd av Time Magazine. Sa de det, professor Skog, är det sant att ni har upptäckt att svartsjuka ökar risken för demens? Och jag liksom tänkte först, har vi gjort det?
Det visade sig att den vetenskapliga tidskriften som publicerat studien i sitt pressmeddelande hade vinklat ett varv till.
Deras kommunikatörer kollade på Wikipedia vad neuroticism var. Och där stod det då att det folk med det här personlighetsdraget ofta känner svartsjuka. Och då vinklar de sitt pressmeddelande som att svenska forskare har hittat att svartsjuka ökar risken för demens. Och då var det ju både en spännande faktor, svartsjuka, och en vanlig sjukdom, demens. Va? Och när det slogs ihop så blev det liksom en sån här kortslutning i den internationella medievärlden.
Allt som rör de stora folksjukdomarna såklart. Cancer, kommer ett genombrott i någon form av cancerbehandling, då får det jättemycket uppmärksamhet såklart.
Där är Therese Bergstedt, vetenskapsreporter på Svenska Dagbladet.
Sen om jag ska raljera lite så kan man väl säga att det tenderar att lyftas fram. Alltså forskning som lite stryker folk med hårs. Så här mycket vin kan du dricka, det är okej att äta mörk choklad eller så här lite behöver du träna. Alltså lite den där typen av, den typen av nyheter brukar ju få ganska stort genomslag.
Therese Bergstedt lyfter också fram en annan genre vetenskapsjournalistik som får stort utrymme. Larmen.
Vi gillar ju hellre att varna för saker än att tona ner saker. Och det märks ju i vetenskapsrapporteringen också.
Ja, och i bland annat sån här forskning finns en snedvridning som varit en stor diskussion i forskarvärlden de senaste åren. Så kallad publication bias.
Studier som hittar en effekt av någonting har mycket lättare att få bli publicerade i vetenskapliga tidskrifter och att vi i media skriver om det. Men studier där man inte hittar en effekt, de blir inte lika ofta offentliga. Och det riskerar ju att snedvrida bilden av någonting. Det här har ju varit en stor diskussion kring, till exempel kring D-vitamin, där man trodde att det kunde ha väldigt många hälsoeffekter. Men sen så visade studie efter studie att det kanske inte hade det. Men det lyftes inte upp av media eller av vetenskapliga tidskrifter på samma sätt.
För att det är så att säga tråkigare att publicera ett resultat så här... Ja, det här visade ingenting. Nej, eller hur ska man se på det?
Vi la flera år på det här. Vi körde olika statistiska körningar. Vi hittade ingenting. Ja, det är klart att det är inte lika roligt.
Ingen nyhet. Nej. Gå vidare.
Precis.
Forskning bygger också på en paradox. Det handlar om att ta fram ny vetenskap. Men det är samtidigt en väldigt långsam process som bygger på att skaffa belägg på belägg på belägg.
Jonas Mattsson är chefredaktör för tidskriften Forskning och Framsteg.
Och när du har den här 10:e eller 100:e studien som bekräftar det här belägget, då är det inte så intressant längre. Så det är då forskningen kan säga att ja, men det här är vi relativt säkra på. Men journalisterna, de har ju gått vidare till nästa grej.
Just det.
Ja.
Som är väldigt osäker fortfarande kanske.
I värsta fall.
Ett exempel som Jonas Mattsson pekar på som sticker ut lite är bevakningen av klimatforskning.
För den får väldigt stort medialt utrymme och det görs väldigt mycket forskning. Men många redaktioner upplever att det är ganska svårt att få läsare och lyssnare och tittare intresse på klimatnyheter. Särskilt de som bekräftar det som den absoluta majoriteten av forskarsamhället har kommit fram till. Att det kommer ännu en rapport om att även den här månaden var den varmaste som vi någonsin har uppmätt. Det är ju svårare att få genomslag för.
Just det.
Det är liksom inte så bra läsning på, helt enkelt.
Nej.
Vad finns det egentligen för kunskap om det här? Finns det möjligen någon forskning? Någon som forskat på vilken forskning det är som får genomslag?
Hello, Eric.
Hello, Marcus. Vi hittar en tysk man.
Hello, you are very much in time.
Yeah, right. On the dot almost. Marcus Lehmkuhl är professor i vetenskapskommunikation på Karlsruhes universitet och har forskat på det här i 25 år.
Yes, I'm very experienced in that field.
Maybe I should just try my sort of a big overarching, kind of wide, impossible to answer question on you and see how you take it. Sort of what's the formula to getting attention in mainstream media for science?
Regarding our findings, it is simply impossible to answer this question, since the mainstream media, the selection of mainstream media are, let's say it this way, are quite random.
Han säger att om man tittar på en enskild studie och försöker svara på frågan om den kommer få genomslag eller inte, så är det omöjligt. Alltså omöjligt att svara på den frågan.
Every single actor who claims that he is able to optimize the chances to get attention for a single study, I think I wouldn't believe him. That is not possible.
Det här är för att de stora medierna helt enkelt väljer ut en så otroligt liten andel av alla studier som publiceras. Av de mellan 3,5 och 4 miljoner vetenskapliga studier som publiceras varje år är det bara en försvinnande liten promille som får någon medial uppmärksamhet överhuvudtaget. Och vilka de blir är rätt slumpmässigt.
The mainstream media is not able to observe what is going on in the science system as a whole. No, that's not a possible thing. It is unrealistic. They are even not able to distinguish relevant studies, really relevant studies, from others.
Men man kan ändå såklart se vissa mönster. En helt avgörande förutsättning för att få någon uppmärksamhet alls är att bli publicerad i någon av de stora vetenskapliga tidskrifterna.
Nature, Science, PNAS and so on. This is one of the preconditions that you have any chance of getting attention.
En annan är att det handlar om medicin.
Or better on cancer or something like that. The probability is higher, increases.
Jag berättar anekdoten från Ingmar Skog. In their press release they said that being jealous in a romantic relationship om Alzheimer-studien can cause Alzheimer's.
Yeah, good thing.
What's the takeaway from a story like that?
It seems, if you look at this case, it seems that you can, for instance, given that case, you can make an estimation of future cases like this.
Men det kan man, enligt Marcus Lemkul, alltså inte.
Then you will find very many studies that have not this kind of attention.
Man skulle kunna göra samma sak en gång till, och det skulle leda till noll uppmärksamhet, menar han. En annan sak att ta med sig från den här historien är att den här typen av överdrifter i pressmeddelanden inte är ovanligt.
That is not a rare case. That is quite common.
Han pekar på brittiska studier som undersökt pressmeddelanden. De har kommit fram till att mellan 20% och 40% av de undersökta meddelandena överdrev resultatet i studierna de handlade om.
The mainstream media do not control, and they have not the ability, usually they do not have the ability to control for this kind of exaggerations.
Slutsatsen då?
The control function of mainstream media are very limited.
Tänk dig en tv-debatt där partiledarna står uppradade i den blanka tv-studion. Kamerorna och strålkastarna är påslagna. Programledaren hälsar välkomna och sen lämnar han studion. Helt utan att de debatterande politikerna har några rättesnören att förhålla sig till eller utvalda ämnen på agendan. Det här skedde nyss i Norge i public service-kanalen NRKs livesända debattprogram. Ett experiment som fick en något oväntad effekt.
Ja, det vi gjorde i korte träck var att testa vad som ville ske hvis jag forlot studio fysiskt, fullt och helt. Och experimentet gick ut på att se om det gick bra eller dåligt.
Det här, det är Norges motsvarighet till Sveriges Anders Holmberg.
Ja, jag heter Fredrik Solvang. Jag är programledare och journalist i debatten som går på NRK 1.
Politikerna från de 10 partierna i Stortinget hade fått veta precis innan kamerorna började rulla att programledaren Fredrik Solvang kom att lämna studion. De kom snabbt överens om att alla skulle få prata en minut var. Men för att uttrycka det på ren norska så gick just det rakt i vasken.
Det är det som är problemet.
Vi har egentligen under regler här.
De förstår inte hur länge ett minut, hur länge eller kort ett minut faktiskt är, så de håller bara på ord. Och det blev de små partierna efterhvert ganska irriterade på. Att de stora bara håller på ordet.
Och rent, vad ska man säga, tv-mässigt, hur skulle du bedöma det?
Det blev ganska dåligt innehållsmässigt. TV-serierna uppfattat nettop det att det här sprikte ju i alla möjliga riktningar. Det var väldigt vanskligt att följa med på tidvis. Ja.
Det var tendenser till oss alla att även om vi var eniga om att vi skulle hålla oss på ett minut så brukte man mer och drog
du
lite
var
ut.
Den första att bryta där.
Men trots att debatten stundtals blev som 10 radioapparater som bara sände rakt ut utan att överhuvudtaget lyssna på varandra, så blev den också ett bevis på att politiker faktiskt kan vara rätt hyvliga mot varandra när det vill sig till.
Vi har civiliserade och höfliga och skickliga politiker som förhåller sig till parlamentariska rammer. Att det ikke er noe polsk riksdag i Norge eller i Sverige.
Blev det som du forventade deg?
Både ja og nei. Jeg hadde en anelse om at det kunne bli ganske kaotisk. Det ble det ikke.
Det ble ikke Polen.
Nei, det ble overhodet ikke. Det ble det stikk motsatte av Polen. De var opptatt av seg og sitt, og snakket om sine hjertesaker, og så snakket de over hodene på hverandre og forbi hverandre. De store partiene fikk dominere. Og det hadde de jo ikke trengt å gjøre, for her var det jo fritt fram. Men de små innordnet seg i hierarkiet.
Det er så deilig når klassen er enig.
Så det er noe mye tid igjen her.
At låta politikerne selve stå ved rodret var også et sett at se åt dem, deres staber og anhengere som kritiserer programledare efter en debatt at ja, men gjør det bättre själv då.
Allt det som både publikum och politikerne klager over, det trengs. Så allt detta ville vi visa att det är behov för journalistiken då.
Vad säger det här om mediernas plats och roll?
Ja, jag tror vi fick bevisat att det både är behov för journalistiken men samtidigt att vi har en stor utmaning här för det publikum är inte lika intresserat i att se politiker krangla som förr.
Precis som i Sverige så har tv-debatter i Norge blivit ganska snarkiga och ja, förutsägbara. Det behövs en reformation i tv-debatten, tycker Fredrik Solvang, även i Sverige.
Ja, mitt intryck av den svenska samhällsdebatten och inte minst tv-sända debatter i Sverige är att de är ända mer formella än de norska. Sett med norska ögon så är man då ända längre undan diskussionen vid lunchbordet.
Hur då menar du?
Ja, diskussionen vid lunchbordet kännetecknas ju av att den är helt uformell, att det är spontanitet och närhet och äkthet. Och när jag ser tv-debatter så kan jag tänka att det är det stick motsatte man får serverat.
Hej och välkomna till Agendas stora partiledardebatt.
Vi tar oss till Gärdet och SVT för att träffa Sveriges Fredrik Solvang.
Anders Holmberg jobbar med 30 minuter, ett intervjuprogram på SVT. Brukar också programleda partiledardebatterna i Agenda.
Anders Holmberg har många partiledardebatter i ryggen. Han såg NRKs experiment.
Jag tyckte att det var sjukt roligt. Jag blev ganska chockad faktiskt när jag fick se det. Väldigt innovativt och kreativt tyckte jag.
Vad tror du hade hänt ifall man hade gjort i Agenda?
Ja, det blev ju ganska städat där i Norge. Någonting liknande kanske. Eller så hade det, jag menar, helt spårat ur. Men jag blev väldigt sugen på att testa.
Har politiker och även vi journalister någonting att lära oss här?
Alltså jag måste säga att jag tyckte det blev ganska skriptat där det som blev resultatet av normen. Jag tyckte att det var hyfsat mycket ändå talepunkter och så. Den är svår att riktigt komma runt, tror jag.
Mm. Men hur mår tv-debattformatet?
Jag skulle nog säga att det mår ändå ganska bra. Det är ganska mycket uppmärksamhet kring de debatter vi gör. Det blir ganska stökigt, stormigt, lite tal i munnen på varandra och så.
Men behöver inte formatet utmanas lite?
Jo, det tror jag absolut att det gör. Jag blev rätt inspirerad av olika delar av när jag tittade på den här norska debatten i NRK. Inte bara hur de släppte dem lösa och programledaren försvann, utan av andra delar i deras sätt att lägga upp debatten och så. Så att det kan nog hända att vi skruvar en del på det.
Har tiden löpt ut för konceptet partiledardebatt?
Tillbaka till Fredrik Solvang på NRK igen.
Är detta det bästa vi kan? Så jag tror vi egentligen har svaret.
Producent för medierna är Erik Petersson. Ljudet sköter Johan Hörnqvist. Och jag heter Martina Pierrot. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.